Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker, som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget.
Det betyder så här, du kanske inte har levt halal. Du kanske lever haram, du kanske förgiftar din kropp. Och moder natur pratar med dig. Vad gör du sen? Du går till apoteket, du tar någon jävla kemikalie och sen slutar du ha pollen. Men det egentligen gör att du slutar ha kontakt med moder natur.
Sjukt, va?
Förstår du vad jag vill ha? Ta det.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Wow! Den här veckan har vi en gäst som jag inte tänker göra en överdrivet lång presentation på, utan jag säger bara så här, jag välkomnar Sveriges bästa komiker. Det bara är så.
Oh, tack så mycket.
Välkommen
tack.
Thanos.
Tack så mycket.
Hej Thanos! Alltså du vet, det där läste jag på Twitter för ett tag sedan.
Okay.
Så tänkte jag så här, det var så klockrent sagt.
Jesus man. Jag tänker på alla ord. Tänker, bro, vem är den här shonon? Ja? Vem? Men vad ska jag säga? Ja?
Hur är läget?
Det är bra. Mm. Det var dags.
Det var dags. Ja. Vi har ju, eller i alla fall jag har ju liksom spårat för det här i ungefär 2 år.
Shit.
Sen jag började. Och jag började liksom, som vi säger i mitt hemland, conquista, alltså ragga, alltså flirta.
Det är portugisiska.
Det är portugisiska. Och conquista, det betyder inte bara att man gör det för en sexuell vinning eller någonting, utan nej, att man liksom attraherar någon för att
som
få
en, som jobbar pitcha utanför klubben och kastar in, försöker få
eller
in folk.
En pitch.
Och, okay, yeah,
och sen givetvis så har ju folk skrivit hela tiden om att de har velat ha dig. Speciellt nu på senare tid.
Yeah.
Ska vi inte bara jag gör alltid sådär, eller hur? Ska vi rulla tillbaka bandet? Senaste tiden har det liksom bara blommat ut. Alltså
jag tror Zucchini-grejen gav mig en liten sån där boost ett tag.
Mm.
Det var lite sån här, vet, okej, mannen, det där var okej, vi fattar, du kan vara rolig.
Du kan vara rolig. Känner du att kände du då, vilket jag kunde göra, att så här, men hallå, är det nu ni vaknar?
Alltså, jag tror jag har känt så där i perioder, men jag känner inte så längre, för jag har typ accepterat att typ med hela det här med Twitter eller med Instagram och allting, det är en annan värld också.
Mm.
Men jag vet inte, alltså jag tyckte det bara var kul.
Det var en skitrolig grej.
Alltså, det var en Jag vet, alltså, jag, det är typ det jag alltid har gjort, ja, när man hänger med sina vänner. Ja, man går in i karaktär och typ driver med vem man än träffar. Jag gör det fortfarande. Men...
Hur blev du så? Hur blev du så? Har du alltid varit så?
Ja, klassclown.
Var det så?
Ja, alltid haft någonting att säga också om saker och ting.
Alltså
det har varit en kombination av att vara klassclown och vara den här som du vet. Jag har mycket att säga, även fast det inte har funnits så mycket substans kanske det jag säger. Jag har ändå haft den där, du vet, ja, men nu ska jag prata.
För jag får den känslan, det är också en av mina så här tankar och frågor som jag har här, att du använder komiken, din komiska ådra för att säga det du tycker.
Exakt, jag får lite distans till det, för att det är inte mina... Alltså oftast när folk säger saker och ting i det här, du vet, Instagram, Facebook, poddvärlden, då blir det som att så här, det här är mitt statement. Mm. Men jag har egentligen inga, alltså jag har egentligen inte någon riktig statement, tror jag, om någonting kanske. Så att, men jag kan ha olika åsikter beroende på vilket perspektiv jag kollar på.
För jag tänkte säga det, för det går ju till höger och vänster.
Ja. Jag har inte någon, alltså jag...
HBTQ-rörelsen, alla får en känga.
Ja, exakt. Men det är typ det, alltså jag... Ja... Jag är pro-familj, tror jag. Jag är inte pro-vänster eller höger. Alltså. Mm. Jag tänker familj. Alltså. Det, ja, speciellt nu när jag blev farsa också. Det är, typ, det är väl det som är... Och sen vill man väl kolla på... Typ, jag var hos Aron igår och det var så här, typ, vilka ska rösta på? Jag var så här, det blir väl blankt.
Mm.
Det är för att jag inte känner så här. Jag känner inte...
Vad är det som händer när man röstar blankt?
Aron Lärle, alltså jag trodde att blankt var att man kunde liksom rösta utan att liksom rösta på någon. Utan det blir som en registrerad, att typ så här, det finns någon i systemet som existerar, men de har inte röstat på någon. Men han sa att det går inte. Han sa att det liksom bara är antingen så röstar eller så röstar du inte. Mm. Och det är typ bara för, det är väl så här, man har väl, alltså förtroendemässigt, jag vet inte. Det är väl, jag vet, clownerier just nu.
Mm, jag fattar.
Men det, jag tycker just det här med politiken, det är en väldigt liten del också. Jag tycker folk, vi har lagt för mycket, debatten, det är som att vi tror att de ska lösa massa problem hela tiden.
Vi har lagt så mycket ansvar i politiken.
Nej, men vi tror att de har för mycket ansvar än vad de egentligen har, tror jag. Jag tror det ligger hos människor generellt, bara hur vi är i vardagen. Hur vi är liksom i trapphuset eller ute på gården eller när du ska gå och handla någonting. Det är väl där de där små detaljerna spelar roll. Jag vet inte om jag har sagt det här i en podd, men typ om du kollar vissa så här överklassområden, varför det inte finns kriminalitet. En av mina teorier det är att, vet, svennarna i de här områdena, de har ju en annan, helt annan typ av, alltså när de typ en pool, vi var fiska för några somrar sedan, och min polare, han har några gamla släktingar ute på något, förbi Södertälje. Och vi var där under midsommarafton dagarna, och han hade varit där några dagar innan, och så kommer vi dit och så har de lagt en sån här cement, vad kallar man det? Cementsugga, vad säger man? För att han inte ska kunna parkera.
Ja, ja.
Han var tillsammans och kolla. Han bara, under de här midsommardagarna, de har lyckats få hit en sån här grej bara för att jag inte ska parkera min bil här. Och min poäng med det exemplet är att i sådana områden, då verkligen så här, minsta lilla grej som sticker ut, de lyckas, markera. Om du vill kalla det förebygga, markera direkt. Och den grejen, den är inte likadan idag ute, tror jag, i förorterna. Sen säger jag inte att det är den största anledningen, men som komiker, jag kollar på det och bara så här, har ni tänkt på att när man åker till vissa av de här platserna, de har fullt koll på det, varenda steg du tar. Det, när man börjar blunda för trapphuset, till min farsa, han hade ju koll på trapphuset där jag växte upp i Alby. Han var den här, vet, om han kände doften av cig, han visste vem som hade tagit med cig. Om du börjar i trapphuset och har koll där, då kanske resten också blir bra. Men om du börjar blunda för saker och ting i trapphuset, om någon hänger i källaren,
kommer du inte ha koll.
Det är väl lite som en sjukdom, att den sakta men säkert sprider sig. Sen har du en kultur där att när du går till centrum så står folk där och liksom kickar och, du vet, skiter i vissa så här sociala koder.
Är du liten farsa?
Ja, och jag blir det mer och mer med åren.
Hur känns det?
Det känns bra, det känns fett bra. Jag är också en av de här som hade, alltså, jag hade både mamma och pappa också. Ja. Många vänner hade...
Vet du, vad sjukt att du säger det. För att jag ska vara helt ärlig, vi känner ju varandra privat och vi har ju liksom umgåtts ganska... Ja, i alla fall sista tiden frekvent och sådär. Men jag har inte vetat så mycket om ditt liksom privata du.
Yeah.
Förutom att du var barn och din mamma gillar mig och jag gillar henne.
Hon gjorde kakor till dig. Ja. Jo, men du hämtade inte dem. Och sen jag gav dem till någon annan. Så det, men nästa gång.
Det var det sjukaste. Mm. Och jag ber om ursäkt. Men jag har ändå alltid haft den känslan av att du utstrålar en person som kommer från väldigt trygga förhållanden.
Ja, 100%.
Där det är mycket, mycket kärlek. Och det är, som du brukar säga, tarbiyaziz. Alltså
ja,
det är liksom...
Ja, 100%. Jag tror när folk säger så här, ibland brukar någon fråga, vad är din största komplimang du har fått efter en stand-up show? Det var en trevlig dam som bara, du fick mycket kärlek i din barndom. Va? Jag bara, ja.
Fint.
Så hon, men stabil farsa, stabil morsa, stabil syra. Mm. Syran var både min store syra och store brorsa.
Ja.
Farsan, du vet, han har vridit örat på några grabbar. Morsan, du vet, de hade koll.
Mm.
Men jag tror att det var ett stabilt hem. Sen ute på gården, det var en annan femma. Ja, det var
fritt för.
Flugornas herre. men jag tror att oavsett hur det är ute på gården, om du kommer hem till ett stabilt hem, då tror jag att det blir bra.
Det är hemmet allting är liksom centrerade.
Jag tror hemmet, det är lite som, du vet, du har cellen. Så måste vara frisk. Sen om den befinner sig i lite knasmiljö, så länge cellen är frisk, hemmet är friskt, då blir det stabilt.
Mm.
Och jag tror också det, med tanke på, du vet också att jag har jobbat i den branschen du jobbar i.
Ja,
så jag har förstått också när man har träffat människor som lever de här hemlöshet och ungdomar. Det är alltid, alltså jag skulle säga 99%, det börjar i hemmet.
Det börjar i hemmet.
Sen hur långt man vill gräva är att okej, men vad hände i hemmet? Var det någonting annat utanför? Det beror på hur långt man vill gå.
Hur skulle farsan beskriva dig?
Min farsa? Ja. Alltså, han gick ju bort när jag var 17. Så han lever inte. Men hur han skulle bli... Uff, den är svår.
När du var 17? Ja.
Jag vet inte. Jag tror alltså grejen... Han var typ min bästa polare. Vi var bästisar, så att vi var typ, jag kunde sitta med honom i balkongen, vi snackade inte så mycket. Det var mer bara så här, det, enjoy the silence, han kanske hade sin bash.
Mm.
Men jag vet inte hur han skulle, alltså jag vet inte. Morsan, alltså jag tror det är enklare att kanske svara på om det är morsan, men hon hade väl sagt att jag ofta säger vad jag tycker och tänker. Men jag vågar inte, jag tror inte jag vågar gå in för djupt i vad jag tror andra tycker om mig.
Jag fattar.
Det
får man också...
Ja, jag är mer nyfiken på vad de själva har att säga.
Ja, jag fattar. Du är lite sådär, jag läste någonstans, och sen är ju det någonting som ändå har gått som en röd tråd i vår relation när vi liksom kivas, eller du kivas med mig, jag är ganska respektfull. Men skämt åsido.
Han baxade mina memes på så här Instagram.
Det var så det började.
Det var så det började när jag hade mitt gamla. Han baxade mina roliga grejer och fick cred för det.
Och jag skrev inte ens
ditt
namn.
Men,
det är typ 6 år sedan, var det 7 år sedan?
Ja, det var något sånt. Ja.
Dåligt av mig.
Nej,
jag lever ju på dem där fortfarande, du vet det va?
Det gör så. Jag har inte ens koll på vilka. Jag kan få dem skickade till mig ibland. Jag har så här, oh shit, jag hade glömt bort det där. Men vadå med du? Jag tycker, alltså kolla, jag gillar alltid så här jiddra. Så jag typ, just med ditt program, nummer ett, om jag vill imitera någon och göra parodi. Nummer ett, det är tecken på att jag konsumerar.
Ja.
I det du gör. Samma sak med liksom det här lilla Alexis-grejen. Jag hade en kort period, jag sitter på toa och skiter, du vet. Jag kollar på hans, du vet. Han gjorde någon sketch med när de sitter inne.
Ja.
Och jag bara, fan, det här är genialiskt.
Mm.
Jag bara, varför gör de inte mer sånt här? Men det är en annan femma.
Det är en annan femma.
Och sen bara, du vet, så märker man sig, okej, han har en grej där han säger, det här är det sjukaste klippet jag har. Och det, då, man plockar upp så här små tics, men det är också typ så här, berätta barndomen.
Mm.
Man märker det, och så leker man lite. Men det är bara så här impulsiva, det du lägger upp på Instagram och sen är det...
Men det jag skulle komma fram till var just det här med att vara rolig, till exempel. Är du en rolig person? Alltså skulle du säga så här, jag är en rolig person. För det var det här vi alltid har haft det här om att prata om sig själv. Så har du sagt att, men Victor, jag vill inte komma till den här grejen lite så här. För att män sitta och prata om sig själv, det är narcissistiskt. Alltså den prylen, fattar du lite den?
På det sättet.
Det är så jag menar.
Ja, men typ, jag tror jag var roligare förut. Jag tror att det har blivit mer med stand-upen. Att jag hittat en plattform där, okej, nu får... den där sidan av mig, sin lilla stimulans. Och sen har andra sidor fått komma fram mer. Jag har inte alltid, ibland kan jag du vet själv, vi har haft hetsiga diskussioner. Mm. Det är inte alltid roliga diskussioner. Sen vet jag inte hur mycket jag vill visa ut den sidan heller.
Fast det är ändå... De diskussionerna har ju varit, alltså som till exempel när vi hade en diskussion, eller det var diskussion kanske inte jag ska, när vi, ja, men det var ju liksom när vi pratade om så här hemlöshet, det kändes som att du tryckte ju på ganska mycket när du ställde frågor, du har ju jobbat med hemlösa. Och,
jag, tycker och så. Inte att det, jag tycker inte att systemet är rehabiliterande.
Ja, men lite sådär. Ah. Och jag som terapeut som jobbar i det systemet, exakt. Precis som du, men på en annan basis, kände liksom så här, vad fan...
Men du har en annan roll också. Alltså, om vi skulle diskutera så här, vad jag tycker om hela det här rehabiliteringssystemet och hur det funkar. Du också, din roll, du är väl chef på ett HVB-hem. Så du kommer från ett annat håll. Du jobbar för ett privat bolag.
Ja, precis.
Det finns andra intressen också. Du måste förhålla dig till ett annat sätt till dialogen. Jag var en timanställd som jobbade för Stockholms stad. Så jag har ju sett... Man har ju förstått så här, när man pratar med klienter där och som säger till mig, Thanos, kolla, men det här är logering.
Mm.
Men jag jobbade på ett lågtröskelboende också där folk var aktiva missbrukare, så det är en annan typ av, det är inte där sker liksom inte rehabilitering. Nej. Där sker det mer att man ska hålla människor i någon form av okej, du ska ha en plats att bo på och du ska, och sen säger att din handläggare ringde, se till och ring. Men det där är bara det enkla. Sen finns det att om du ska sova i samma rum som fyra andra. Och den ena är känd för att sno från folk. Den andra är känd för att han har suttit för mord. Och han befinner sig i en halvpsykos. Men han har lyckats hålla sig undan från psyk. För att när han är där och har undersökning så håller han sig stabil i 15 minuter. Så läkaren säger, du är cool. Sen kommer han till oss, halvpsykos.
Mm.
Jag lyssnade lite på med, vad heter med dina studenten?
Musa.
Ja, han berättade lite så här, han håller på att spela pingis med en unge och sen en annan är mitt inne i någonting. Det är samma sak när du jobbar där. Det är så här, du ska gå till du ska ringa din handläggare. Han är en halvpsykos där. Jag kanske haft lite jidder med en kollega. Det finns kanske en som har tagit en överdos i sitt rum. Alltså det...
Mm.
Det.
För då kommer vi in på det här med att vara komiker och så.
Ja.
Du har suttit i sin barnsben, eller?
Ja.
Alltid varit så. 100%. Slagfärdig.
Ja.
Och få till det.
Ja.
För att jag läst, eller jag såg en dokumentär om Richard Pryor, en av mina största idoler.
Mina också.
Han, Red Fox, jag tror att...
Ja, du går tillbaka till Red Fox.
Jag är gammal.
Okay. Yeah.
Jag är gammal. Yeah. Och då sa någonstans, eller hon sa att ståuppkomiker, framförallt ståuppkomiker, är väldigt, väldigt intelligenta varelser. Så nu känns det som att jag lyfter dig, kanske.
Jag vet inte. Det beror på när vi... för mig, intelligens, jag är så här,
inte Steve Hawkins intelligent.
Nej, men jag är samtidigt inte rädd för att Steve se dum ut heller.
Nej.
Jag tror många som har en tendens att försöka bekräfta sin intelligens. De är väldigt försiktiga med att inte försöka hamna i en situation där de ser dumma ut.
Mm.
Men jag är så här, om jag hamnar i någonting och du frågar eller ifrågasätter och råkar se dum ut. Jag tror det är mer min styrka.
För att det också, för det gör du ju. Du frågar och du är nyfiken.
Ja,
och
exakt. Ja, en kollega i stand-up, han sa, jag tror inte jag hade vågat så här, sättet som du ställer frågor och det är för att det finns risk att man ser dum ut och jag hade aldrig vågat ta den risken. Men jag är så här,
Hur lägger man upp en kanske inte en special, men hur lägger man upp liksom, om man ska berätta någonting?
Ja.
Är det så här som de säger, många som säger, att det finns liksom regler för hur en punchline ska komma till? Alltså så här, är det typ en 5-minuters grej så ska det vara en punchline var 30 sekund eller liten?
Hade du frågat vissa komiker, det finns ju det. Du har en setup och sen kommer en punchline och så där. Du kan hanteras och sen kan du göra en callback på det och så finns det olika teknik. Alltså men... Jag tror att jag är medveten om allt det där, men jag tänker inte på det.
Okay.
För att för mig, det kan vara allt från att, jag berättar kanske om en minut ikväll på stan, hur det ser ut i Stockholm. Allting behöver inte vara någonting som går upp sådär, det kan bara vara en historia och så blir det punchlines, det är inte... det låter så fucking... Det finns folk som har så här kurser och sånt i stand-up.
Ja, precis.
Det känns så pretentiöst och snack. För det finns ingen regel på hur man ska få folk att skratta. Inte till och med på scen. Alltså, det är så här, om du går upp och om folk garvar... Det är lite som när Eddie Murphy Raw, han ringer Pryor så här, för att Cosby har skällt ut honom så här. Pryor bara, do you make them laugh? Yeah, you know, do you get paid? Yeah, well, tell Bill to have a coke and his money, shut the fuck.
Tell him to come and shut the fuck up.
Men visst, jag har en tanke. Det är klart, mitt hela set som är typ så här 75-80 minuter. Visst, jag har en så här, allting är små bitar, sen har jag bara lagt upp dem och bara okej, okay, där pikar den och sen sista kvarten är lite sådär. Men annars, ja, det är bara gupp och
köra.
Det är bara gupp och köra. Och...
Hur länge har du hållit på nu?
Mitt första gig var 2009 september. Så jag har typ hållit på nu i, och snälla hjälp mig här, 10, 11, 12
år.
Och men då också när jag började köra stand-up, det var, du fick vänta 3 månader på att få köra 3 minuter. Mm. Nu är det sommar fortfarande, men under hösten, det finns ju klubbar, open mic-klubbar, måndag till söndag typ. Du kan bara gå och kötta. Så att det är en tid där du också har chans och att kunna bli bra snabbare och utvecklas snabbare. Jag tror jag började utvecklas ordentligt typ 2016.
Och hur känns en sån utveckling? Hur känner du att, alltså, jag vet att jag ställer dumma frågor, men jag är väldigt nyfiken på... Hur känner du att en utveckling kommer? Känner du dig i bekräftelse från publiken? Eller känner du själv att du har ett flow?
Nej, jag hajade att egentligen det här med utveckling för mig, det skedde inte på scen. Det behövde ske privat. Alltså. Jag tror det var då också, för när jag hamnade i ett förhållande med kvinnan jag har barn med nu också, min älskling, så det var då det började hända saker på scen också.
När du liksom är trygg privat?
När man växer alltså, som person, det är då din konst också... kommer börja, det händer saker. För att om man kollar, du kan ta så här, vet, rappare som man kanske tycker lite så här, de verkar vara trötta. Det är för att det händer inte så mycket med dem privat, och då tror jag inte det händer så mycket med musiken. Om inte du utvecklas privat, din konst kommer också, den kommer stanna. Det kommer inte hända så mycket.
Jag har ju en polare som, när han har det som jobbigast privat, så skapar han bäst musik.
Ja, alltså jag har också... Jag tror att det där behöver inte stämma. Jag tror bara, för jag har varit där också. Jag har haft de där åren där jag typ där någonstans jag kopplade dåligt mående med att vara rolig. Och man vågar inte må bra, för man tror att sin kreativitet kommer dö.
Shit, den försvinner.
Ja, men det stämmer inte. Många fastnar i det. Det finns ju det här med konstnären som är trasig och du vet, han alltid, och det är för att jag tror att man pendlar mellan så här, man vill må bra, men det här som du tror, som du får från ditt illamående, du vågar inte ta den risken. Så de hamnar i någon så här moment 22. Mm. Men om du frågar mig, det stämmer inte. Jag lovar dig, om du börjar ta hand om din hälsa, det där är mitt glas. Aha, okej. Okay. Jag trodde det skulle... Men om du ger dig chansen att försöka hitta ett sätt att må bra på, din konst kommer också... Den kommer skina mer. Det kommer, men sen det är svårt att övertyga folk också.
100%. När kände du att det här skulle bli din grej? När kände du så här där?
Jag kände från första början att det här var någonting jag hade. Men jag tänkte inte så långt att jag kanske skulle så här, ha det som deltidsjobb. Mm. Men man vill ju, alltså det finns ju det här, man vill leva på konsten. Mm. Men sen också det är en annan tid nu med sociala medier och hur man hur man bygger upp sin publik. Det spelar ingen roll om man går till en stand-up-klubb och slaktar för 200-300 pers, det betyder inte att du kommer få 200-300 nya följare. Det finns en grind på nätet att ge content. Mm. Och där måste du också på något sätt mata någon typ av publik. Och sen kommer det kanske löna sig. Men jag tror att jag vill bara spela in min special höst och sen kanske bara så här... Bakunda lite. Mm. Och sen kanske komma tillbaka igen om 4-5 år när grabben, eller man kanske har fått mer barn... Det, när hela föräldrar, jag tror att min föräldraroll kommer också ge en ny special. Det kommer bli intressant, ja, tror jag.
Jag är jätteförväntansfull inför den utvecklingen. Jag bara väntar på
du är själv farsa, alltså, det kommer bli intressant.
Jag har så mycket grejer att berätta.
Och
jag själv som pundare, för det där pundare jag har ju värsta historierna som man kan göra väldigt tragikomiska.
Ja, men det är väl lite det också med att vara komiker, att man tar lite det här bittra och sen försöker göra det
till och skriva till.
Jag har alltid fått in mina arbeten och allting i stand-upen också.
På tal om det, du är väldigt transparent och kompromisslös med dina åsikter.
Ja.
Alltså där, det var ju det vi pratade om från början. På Twitter, alltså du är typ lika rolig på Twitter som du är på scen.
Alltså det jag tar som en komplimang, jag tänker inte på det. Men jag har också hajat nu, jag sa det till Fredrik innan vi började så här, att Twitter den är lite, du vet, Twitter den är...
Inte din egen värld?
Ja, det är en egen, alltså det är en marknad där det inte finns några, det är ingen, det finns ingen, det är typ av ordning, inte kaos, jo det är kaos men det är, alltså jag sa till honom, jag gjorde en retweet på hon, den här bruden, Rebecca från Riks. Ja. Och så skrev jag så här, brud som jobbar på café som drivs av syrianer. Och du vet, folk...
Och jag fattar direkt.
Det finns folk som säger, de bara, jag fattar vad du menar. Ja. Sen finns det folk som säger, du vet, men varför fel att jobba? Eller typ så här, syrianer, de jobbar ju inte ens, de är bara bidragstagare. Och så kommer någon in, nej men alltså du syftar på syrier. Han menar syrianer, de har jobbat skitmycket, de äger typ halva...
Nej men
det blir så här, okej, okay, Twitter, det är väldigt... Du kan få vara den roliga, men du vet, responsen kan vara från... Det är kontexten, är du med?
Fast om vi pratar om de här tre olika sociala medierna, vi struntar i Facebook, för det är liksom där... Men Instagram har sitt sätt... Mm. TikTok nu. TikTok de skiter där. I de kommenterar rakt upp och ner och det kan vara, och det är så mycket fake konton så att man märker också.
Men det känns också som att TikTok är den här nya, du vet, du har de här nya kidsen som bara de bara
player. Du måste vara med i TikTok i farten
liksom. Du måste gilla också den där typen av det, alltså jag tänker så här, kanske Anis och alla de här, det där funkar, men jag är så här, jag vill, och sen går jag upp på scen och säger mitt, men att hela tiden, det är därför jag tycker, därför tog jag bort mitt Instagram-konto som jag hade först.
Länge?
Det blev för så här, det, och jag är så här gammal gaming-pundare, du vet, så det blev, man blev lite, man kände det här gamla beroende, det blev någonting annat.
Jag var tvungen att gå in. Sen bytte du namn på Twitter från elitistisk hatare, eller har du den kvar?
Den heter Absolut Swady.
Först.
Absolut Swedish. Det är egentligen från Zoras, han hade så här Absolut Svensk dokumentär. Jag bara, jag är inte Absolut Svensk, jag är Absolut Swedish.
Mm.
Och sen, men sen sa Ashkan, han bara, du borde byta till Thanos foto så att folk kopplar, med tanke på hela Zucchini-grejen. Jag bara, okej, jag byter till Thanos. Men sen egentligen, Twitter är inte så här min...
Jag
är där och ekar lite.
Men det är en otroligt stark åsiktskorridor.
Ja, alltså den är inte för alla.
Den är inte för alla. Jag kan själv så här, i början när jag gick in, det blev
det
så här,
där är Hanif Balis hemmaplan.
Hanif Bali.
Han är en av de här sista bossarna, du vet, som du... Ja, du kommer till.
Hur viktigt är det att du spelar din komiska ådra i din framtoning? Förstår du min fråga?
Hur viktigt i min framtoning?
Ja.
Vad menar du med framtoning?
Till den du är, din approach liksom. När du säger saker, det var lite där vi var inne på. När du säger saker, när du vill leverera någonting, hur viktigt är det att det finns den här roliga Thanos med i bilden?
Alltså den måste väl vara där för att det, sen finns det, jag tror att det är mer att det finns, den roliga är alltid där, sen finns det den här som också vill ha någonting att säga.
Mm.
Det är den som är lite viktig, att det inte bara är roligt, man vill också känna så här att man har sagt någonting och fått folk och så här,
Nej, men för jag tänker på det här som typ, om jag ställer om frågan så här, är komedin ett mer friskt sätt för dig? Att kritisera din omgivning.
100%. Det är egentligen det enda sättet. Där det blir klockrent. För annars det blir... Antingen blir det för surt eller för så här diplomatiskt. Så här. Var försiktig med att inte någon blir upprörd. Med stand-upen, det är verkligen så här, jag tar båda sidor.
Mm.
Sen jag trycker ihop dem och det, så här, det blir koncentrerat. Det är någon form av... Jag tycker om man är en bra komiker, du är en form av så här alkemist.
Mm.
Du har massa ingredienser och sen du sätter ihop dem och sen är liksom, det finns en formel och så kommer det, bam, och så blir det en punchline.
Men blir det också lite grann att du inte behöver ta fullt ansvar för allt du gör?
Men jag behöver, men jag vet inte vad det ansvarsfulla är. Alltså kontexten är att jag ska gå upp och få folk att garva.
Ja.
Så här, du tänker lite på det här att folk kan bli upprörda och... Ja. Alltså du tänker där mycket med Dave Chappelle också.
Ja, men precis.
Jag tror att det är bara relevant. Det blir bara så när en komiker blir så pass stor att hans ord väger lika mycket kanske som vissa politiska ledare.
Mm.
Det är då den här gruppen som kan komma från olika håll, försöker tysta ner och säga det där är inte okej, du kan inte skämta om det där. Det är ingen som går runt på en vanlig open mic och försöker cancella någon som håller på och bygger upp sin stand-up-talang. Du gör det bara med folk som är etablerade och som har inflytande. Så för mig, det där är bara malakies. Alltså. Alltså tänk så här, Victor. Tänk vilken tid vi lever i där, om du ska kolla på allt som är knas i världen eller samhället, då finns det en grupp av människor, de fokuserar på en fucking stand-up-komiker och vad han säger på scen. Folk har alltså betalt för att se honom, de ska garva, känna att jag var där och såg honom, ja jag har sett den, sen ska de hem. Då finns det en grupp människor som fokuserar på det, av allting som sker, de fokuserar på den här fucking komikern. För mig det känns lite som en lyxproblem. Det är någonting som man gör i en tid där det verkar vara så här att du verkar inte ha ganska mycket. Och då menar jag liksom det här cancela-grejen påverkar deras pengar. Sen att du har åsikter och tycker det ena kör, absolut. Men om syftet är att du ska försöka få den personen att förlora jobb. Och du vet, han kanske håller på med en deal just nu, han Disney, någonting, whatever. Att du försöker cancela den personen. Det är så här, okej, det är alltså det ni sysslar. Det är liksom det är en grej. Fuck upp folks bröd, typ. Sen om du har åsikt om själva stand-upen, bara vet du vad, jag tycker du ska göra en reaktionsvideo. Men jag misstänker att vi pratar, det är lite som att egentligen vi går in på hela HBTQ.
Nej, jag håller inte på pointer någonting okay. Specifikt. Jag pratar mer allmänt och sådär. För jag tycker att just det här med stand-up-komedin, ja. Det är jättefriskt. Och jag vill ändå tro att folk går dit för att någonstans komma bort från den här.
Ja, men det har blivit infekterat igen. Och jag har sett det nu på...
Är det så?
Ja, jag tror att vi har gått i en cykel nu och det har börjat om igen. För att jag brukar alltid vara på Big Ben ganska ofta och grinda. Och sen har jag börjat gå dit ibland igen. Och jag märker så här, de här skämten som jag typ har byggt på och mycket så här ut. Jag går lös på blattar, jag går lös på svennar. Jag märker så här, det finns en grupp nu som inte var väldigt stor på Big Ben. Som så här, de stannar till nu lite när man droppar vissa grejer. Och jag tror att det har gått som en cykel.
Hur menar du att de stannar till?
Nej, men de så här, typ det, var det här okej? Okay? Det här var lite för... Jag ser inte specifikt att det behöver vara bland alla. Men jag tror att den här nya... Och jag tror att det är lite åt vänsterhållet. Jag tror att...
Jag vill typ det också.
Jag tror att det är lite åt det här... Om man ska börja särbehandla, om du börjar med offerkofta kultur, särbehandling, då till slut också det kommer utspegla sig i stand-upen att så här, när någon står på scen och liksom går lös på vissa grupper, då blir det så här, är det här
okej? Okay,
och enligt mig så här, om när du kan kontrollera vad människor får och inte får skratta åt, då är det inte längre, för mig är inte det demokrati.
Nej, du,
sen finns det alltid folk som har så här fucked up humor och garv åt CP-grejer.
Men tycker du att det finns någonting man inte får så här? Skämt om.
Nej, du kan köra om exakt vad du vill. Men det är klart att vissa saker, till exempel den här grejen när det var parlamentet.
Med
jag tyckte det var en torr. Den var torr. Och folk blev upprörda. Och jag fattar varför folk blev upprörda. Och sen gjorde jag en liten video på där jag försökte förklara så här. Det är typ det här som har hänt. Men det finns ingen regel på vad egentligen en människa... Det är mer så här att jag tror att när du ser en människa garva åt någonting som de flesta friska människor inte hade garvat åt. Nu syftar inte jag på parlamentet grejen. Då hade jag tänkt på, okej, den här snubben han är lite speciell. Det är så här, okej, jag kanske till och med blir nyfiken på att lära känna honom. Och sen märker man, om en snubbe åker ut till förorten och bränner Koranen och folk tycker att, om någon tycker att det är roligt. Då hade jag också sagt, okej, det är någonting som det var liksom grejen.
Kan man skämta om den grejen då?
Absolut. Jag skämtar om bönutrop. Jag har inget problem att gå lös på mina muslimska vänner som kallar sig muslimer och det är det ena och det andra. Men det är inte som att jag har läst Koranen och vet vad som står i Koranen. Men, och jag tror också att det där kommer bli en... Du vet, vissa säger någonting som är fett så här. Det är typ, det där var fucked up. Det där var inte ens roligt. Och så blir folk upprörda. Men sen någon som bara...
Hur kan det bli lök?
Nej, men det är att oftast de garvar åt att folk... bli obekväma av det. Så det sker lite en sån här kedjereaktion. Men det finns ingen regel på vad man får inte få skämt åt. Det är bara att göra det bra. Det finns en bit med George Carlin där han skämtar om våldtäkt.
Mm. Ja, men precis. Jag var hade den i
när han gör den, alltså det är svårt
det
inte.
Det blir roligt. Ja. Jag tycker den är ganska rolig.
Han tar ju någon karaktär från Sesame Street.
Ja, precis.
Och tänkte jag den våldt och det folk börjar garva.
På tal om människor så här, som vi var inne på. Anser du det var filantrop? Alltså människovän?
Jesus man, filantrop för mig det är typ du är miljardär och så här, du typ så här, vad ska jag göra nu? Jag har fuckat upp halva världen, kan vi donera lite pengar till du menar, kan du ta ett annat ord än filantrop? Menar du typ att jag har så här goda
humanist,
intentioner?
Alltså, jag utgår ifrån det att jag känner det kan bli så taget i luften för de som tittar. Men alltså, när vi pratar ofta så är det mycket kring människor som har det dåligt, som har det jobbigt, miserabla människor som du någonstans vill
förstå. Jag har blivit provhälsa. Alltså jag är väldigt så här, vet, jag har fått uppleva hela Dr. Sebi-grejen. Det var väl det var en början. Och sen nu, det är inte att jag inte äter någonting, men att jag är väldigt medveten om så här, om det vi kallar livsmedel. Jag personligen, jag har en teori det här med mycket knas i orten. Jag lovar,
det är på grund av maten.
Alltså det är inte att säga det är på grund av maten, men det jag ser är, sätt de här grabbarna på en fasta i 20 dagar, låt dem bara dricka vatten och lite grönt te gjort på brännässa, sen vi ska se vilka sen ska vi se sen ska vi se vilka demoner de har. Testa. Folk är så här, jag körde några dagar. Vi båda så här, alltså, när man ser så här, okej, det här är en heroinist, jag jobbar med honom. Typ, om jag ser till honom, tyvärr, du får inget socker. Se vad som händer med hans ögon.
Ja, jag
när jag ser till honom, de här människorna jag jobbade med, jag lärde mig mycket från dem, Victor. Du vet själv hela, allt det här livet. Så här, varför lägger du så här, sex bitar socker i ett kaffe, du vet, de ska hela tiden i stimulans.
Extra.
Jag ser inte att det, du vet, Eric Clapton till exempel sa en intervju i 60 Minutes bara, när de frågade honom, okej, varför började du med drogerna, var det typ alkohol eller hash? Han bara, nej, det var socker. Det var liksom, och sen cravade jag mer och mer. När en heroinist har sagt till mig, Thanos, du kan ta bort heroin från mig i 2 veckor för jag kan alltid ta andra substanser för att dämpa. 100%. Men du kan inte ta socker ifrån mig. Tar du socker ifrån mig, då har vi problem. Det finns någon sanning i det.
Sterben kallas det.
Ja.
Man sterbar liksom.
Och du vet, vissa tycker, för mig hela den här, alltså, typ, varför finns det fasta i alla, du vet, alla religioner har alltid någon form av fasta. Det finns någonting med fasta.
Man ska rena sig.
Ja, och de här grabbarna, om det är någonting de behöver, det är att fucking fasta. Jag jobbade på HVB hemma nu. De ska ha någonting hela tiden. Gå upp och vakna på natten. Du ska ha hela tiden, konstant. Och nu är det inte bara mat. Nu också har vi telefonerna också på. Det är hela tiden. De kan inte... Det finns inte en tyst minut. Och det är för att det är någonting som inte stämmer. De behöver bara... Men du ska aldrig kunna göra det. Du ska aldrig kunna säga till grabbarna, okej, vet du vad, nu 20 dagar kommer inte ni få någon mat.
Du hade
förlorat jobbet.
Ja, det blir knas. Ja, men jag vet själv när jag har fastat. Jag har fastat som längst. Jag körde en vattenfasta som var jävligt lång. Kommer inte ihåg hur många dagar, tror jag.
Men hur mådde du efter några dagar?
Wow, det blir helt... Man går in i den här animal mode.
Vad menar du? Att du hade cravings eller att du hade bara så här...
Nej,
du
var någon sen... Alltså, i början var ju så här...
Ja,
liksom.
Men efter den...
Efter så blev det lugnt.
Ja.
Jag hittade ju någon. Jag blev sorgsam också.
Men du kanske börjar processa saker.
Ja, 100%.
Ja, så att det är ju det som så här, vi bara stoppar i oss.
Jag tror jag 5 dagar. Eller jag var 5 dagar.
Kör man. Alltså, jag tycker i början folk borde försöka en vecka. Men sen fastan för mig, den ska vara något som sker kontinuerligt. Jag tycker folk, om det är någonting de ska börja med, det är periodisk fasta. 16-8. Alla, jag känner ingen som har fått uppleva fasta. Bara, nej, alla bara, jag mådde fett bra. Och sen kommer frågan... Okej, varför fortsätter du inte? Alltså bror, du vet, det är svårt. Du vet, men det är sant, det är svårt. För att det här med mat också. Alltså mat och att vara social. Nu egentligen, om du och jag hade suttit på ett café. Vi hade väl beställt in någonting. För det är en del av det. Så att, men jag tror jag har i min stand-up. Jag snackar om, jag bara, man ska tänka som måsarna på Medborgarplatsen. De håller på att slåss om de här kebabrullarna och pizzorna och det. Sen om du åker ut i skärgården, du har måsar, de bara sitter på en sten och tuggar. De bara, De har ingen ADHD, de har ingen damp, de har ingenting. De bara chillar, för de är sitt naturliga habitat.
Mm.
Ja, de här grabbarna, de är som måsarna på medborgarplatsen. De bara slåss om skära, de attackerar sina egna. De är, det, tittar på dem bara. Det, och nu är det brudar också, det bara sprider sig. Det, hela den här dammakulturen också med mat. Så här, folk gör videos på, jag ska damma en kilos burgare. Det, bara, alltså det är någonting som... mat en gång i tiden, det var en ritual. Kultur och mat, vi samlas, vi har den nu vi ska bara hela tiden.
Stärva. Vad gör du arg? Vad gör du riktigt lack så här, på riktigt sne?
Jag försöker tänka senast, alltså jag tror kanske så här random grejer bara typ. Kanske folk som blundar för saker man inte ska blunda för.
Mm.
Det, alltså snea. Alltså jag kör ju lager för bemanningsföretag, så jag har varit på olika arbetsplatser, men i början på covid då var jag på ICA.
Mm.
Jag säger inte att jag blev lack över det, men det kunde ju runt när jag skulle packa mjölkersättning. När någon hade beställt mjölkersättning och så packar man det. För då tänker jag så här, abo, nu är det någon, det är någon bebis just nu som inte får mammas mjölk. Då blir jag så här, abo, det här är lite knas. Men det är inte att jag blir lack över det.
Du kanske är ledsen över det.
Fast
de är nära varandra, ilska och sorg.
Ja, det kanske är bara kontrollerat ilska att vara 100%. Sorgsen. Eller kanske att man trycker, sorg kan också vara kanske att man trycker in ilska. Man kanske behöver bli lack ibland. Men så här, jag kan vara väldigt hetsig i diskussioner, men jag blir inte lack, jag blir mer så här, jag hamnar i, alltså jag kan hets, typ, var det igår jag var med två polare och det, han hade sen något problem i relationen, jag var så här,
du bara, vad fan är det med dig?
Nej, men så här, jag försöker bara, vet, när man märker så här, ej, hallå, det, vad händer, vakna eller, förstår du vad jag försöker, men att jag blir riktigt lack, jag vet inte, det förmodligen det är random grejer kanske bara.
Vad gör du lycklig då? Vad gör du så här, det här? Jag antar det är din son.
Alltså, det där växer ju sakta hela tiden. Det är ingenting. Min polare sa han på Thanos, det du kände när din son kom och är 6 månader och när han växer, det kommer växa också.
Mm.
Men lycklig, alltså det här med lycklig, jag tror, jag siktar inte på lycka. Jag siktar mer på den här typen av känsla där du inte behöver, du behöver inte någonting för att känna det där. Egentligen fastan, mannen, det är det bästa jag vet. För jag ändå
välmående
tillstånd. Ja, att det är någon sån här zen-mode. För lycka, det är ändå någonting som... Alltså för mig, när folk säger lycka, det är någonting som...
Och så ska det ner
också. Exakt, det är också en...
en förlust.
Så att jag tror att jag vill bara känna den här... när du är i... Vet, jag gillar rutin är viktigt, vilket de här grabbarna också saknar.
Mm.
Det är därför jag tror islam också växer för många av de här grabbarna som har det som bakgrund. För att islam också, det är mycket rutin.
Mm.
Du ska be 5 gånger om dagen, du ska läsa boken, du ska lyssna mycket. Så att vissa grabbar behöver rutinen. Sen finns det väl andra grejer för mig med islam. Jag tänker, alltså jag vet att islam, man tar ju Gud först.
Mm.
Jag tar ju hälsan först.
Mm.
Jag tänker om din kropp är ditt tempel, om inte du tar hand om ditt tempel, då kommer du aldrig ha bäst kontakt med Gud. Så det är typ, det är väl det. Sen kristendomen, jag vet inte om jag är kristen heller. Jag brukar göra korset ibland innan jag går upp på scen. Men annars, nej, ingen kyrka. Men senaste gången jag var på kyrka, jag var i den här grekiska kyrkan Odenplan. Alltså det var typ 7-8 år sedan. Jag sitter med där inne, jag sitter precis så här, för han är engelsk, amerikansk, grek. Så jag bara, is it okay if I sit? Han bara, yes, of course. Jag sitter där. Sen jag började tänka på en porrfilm. Det. Jag bara, okej, okay. jag har inte haft sex på 1,5 år. Det är det som är problemet. Sen jag gick därifrån. Och sen jag säger det till min polare. Han bara, men du ser bro, Gud, han pratade med dig. Du har haft torka nu, du måste ta hand om det. Förstår han? Okej, okay, man.
Ja, men jag tänker så här, dina karaktärer. Jag måste få prata lite om Tara. Danny.
Okej.
Okay. Vad heter han? Gokan.
Ja, Gokan. Jonan Olu.
Jättekul. Är de baserade på polare som du känner? Ja,
de är mashups. Jag tror Danny, syrianen Danny, han är en mashup. Det är så här, när man jobbat som vakt i 3 år på Heron City.
Mm.
De här syrianrösterna, det kommer bli, det blir en syrian till slut. Men jag tror i början det var bara att jag så här, jag gjorde dem på stand-upen. Så, men ni vet syrianer, men ni vet turkar.
Mm.
Och sen med tiden man bara gav dem ett namn.
För att det blev till och med så pass att folk trodde att du var syrian.
Jag har haft turkar som tror att jag är turk också.
Till och med.
Turkar som har kommit och bara, vadå, är du inte turk? Syrianerna, när jag var i Göteborg senast, det var några syrianer som när jag var, hade en show där efteråt. Jag kom ner, de bara, vad fan, jag trodde du skulle göra Danny så här. Jag bara, okej, alltså, han funkar inte i Göteborg. Alltså. Men tydligen det
tydligen
finns.
Tydligen gör han det.
Tydligen det finns folk.
Och det, du har ju hållit på nu så pass, alltså du är ändå old school i branschen.
Ja.
Och
men jag håller med, man måste hålla sig fräsch också.
Man måste hålla sig,
ja, absolut. Man ska inte bli så här.
Men du har så mycket, alltså känner du så här att du, inte för att bli högmodig, men känner du att du liksom skulle kunna plocka lite grann, om det är en dag så att du inte har planerat din, ja, stand-up. Du bara, men då kan jag ta lite från Thanos gryta där jag körde den grejen, och sen så kan jag ta lite från zucchinin där. Alltså du har ju ganska mycket kött på benen för att kunna leverera när som. Eller förlåt, det var ett påstående.
Nej, nej, alltså,
men det var en fråga egentligen.
Jag försöker haja vart du... Alltså,
det jag vill komma fram med till. Känner du att du har gjort så pass mycket nu så att du egentligen bara skulle kunna, när som helst, bara kunna lägga någonting?
Ja, i Stockholm, ja.
Men är det så?
I Stockholm, i Uppsala, i Göteborg, förmodligen kanske Malmö. Men jag vet inte, de här mindre städerna... För jag har fattat att alltså Stockholm bokstavligen är verkligen min hemmastad. För att det är också mycket som jag snackar om. Det är liksom, det är en del av Stockholm. Det är allt från Kungsgatan till Stureplan, Södermalm. Men sen också det, du vet, men sen också alla de här blattekaraktärerna och stereotyper och olika människor man stöter på i vardagen. Det är så här, det är storstads... Sen beror det på också vilka människor jag har fått köra för i småstäderna. Det kanske inte har varit min riktiga publik som ändå finns där ute. Jag vet inte.
Nu ska vi vara lite så här anti-PK. Blattar eller svenska, vilka känner du ger dig mest motstånd? Om du förstår ordet motstånd.
Okej. Alltså motstånd, ja... Alltså grejen, jag har en teori just nu, hela den här woke-grejen, den håller på att infektera trakten. Alltså du har en ny generation
där. Har inte den gått över, den här woke-grejen?
Nej, jag tror att den går i vågor och jag tror att den finns mycket ute i trakten. Bland många. Och du har människor som förmodligen så här, de är väldigt så här, de använder de här exotifiering och olika orden. Och de har lärt sig från amerikansk cancelkultur, men samtidigt så följer de Chris Brown på Instagram. Så att det finns... Nej, men de har sina awareness. Och jag tror att de också så här, de kanske inte... Alltså vi får se, ja. Men jag tror att... Alltså de flesta människor jag har kört för har ju varit etniska svenskar.
Mm.
Men motståndet, egentligen den här svenska ängsligheten, i så fall skulle motståndet vara att låtsas som att du inte finns. Den är aldrig... Alltså den är inte så här. I alla fall i real life. På Twitter är det en annan femma. Men jag menar... Men alltså jag vet inte om jag... Alltså motstånd. Visst, ibland man har... Det,
ja, människor är ju människor.
Ja, men vi sa att typ, jag tyckte inte det där var okej. Okay. Jag tyckte du gick över lite gränsen. Jag bara, vad ska jag... Alltså, ja, okej. Okay. Men
Thanos, vad definierar en riktigt bra komiker för dig?
Stand-up-komiker?
Ja, det finns ju olika sorts... Ja, precis. Ja, men om du tittar på dina idoler...
Okej, okay, vet du vad? En bra stand-up-komiker, han kommer ihåg sina dåliga gig. En dålig stand-up-komiker, han kommer ihåg sina bra gig. Jag kommer bara ihåg mina dåliga gig. Om du säger till mig, kan du komma ihåg det när det var så här, det där var knas? Den kommer upp direkt. Om du säger till mig, ditt bästa gig, jag är så här... Det går, för alla, alltså varje gång man kör och det går bra, det är en speciell stund. Så jag kan inte så här...
Var du hade din keffaste?
Alltså jag har inte haft keffar. Jag har haft några keffar, man. Oftast, jag hade en i Västerås, mannen, med en annan komiker. Det var så här företag. Du vet, folk hade druckit och käkat och sen skulle vi köra stand-up. Och han går upp först. Och du vet, så här, ingenting funkar. Det går, alltså det finns, ingenting händer. Och jag är så här, okej, okay, jag och så går jag upp och du vet, man märker att folk, du vet, jag gör min grej, men du vet, folk, vi vet, vi connectar inte för mycket. Sen är jag väldigt självkritisk och varje gig jag kör, även fast jag tycker det har gått bra, jag är så här, okej, okay, den där grejen funkade inte då och den funkade inte.
Det där märktes ganska tydligt när vi gjorde den här grejen för SVT tillsammans.
Invandrare för svenska.
Ja, då var det lite så. Du bara, men fan, man kanske kunde ha gjort lite så. Och jag tyckte allting var toppen.
Mm.
Men det har vi
men
med
det är därför jag inte vill se mina egna sen när jag har gjort sketcher. Jag vill inte kolla på dem i efterhand. För jag kommer bara se. Om någon säger till mig, den där var fett rolig. Okej, okay, då vet jag. Du tyckte det var fett nice.
Ja, men jag
tänker.
Men jag är en amatör i den branschen. Alltså.
Fast just med det programmet, jag tror att det där är... Du behöver inte vara proffs i någonting. Du behöver bara vara den du är. Ja. Men jag tror att det, man är alltid så här själv... Alltså jag har varit för självkritisk tidigare. Nu är ändå så här, jag lyckas dämpa den. Jag tycker vissa rappare man känner, de har hållit för hårt i sina grejer för länge.
Mm.
Så här, jag tycker och jag tror att när man är för självkritisk, du...
Mm.
Det är därför man tänker alltid så här, ej mannen, han är inte ens bra. Hur kan det gå bra för honom? Men det är för att han pumpar ut allting. Han sitter inte och tänker att han ska känna sig absolut tillfredsställd med det här konstverket. Och sen släppa ut. Och han är så här, den är klar, vi skickar ut den. Medan många, de sitter och ska hålla på. Du vet, till slut, tiden har gått förbi, mannen. Det är så här, du kunde ha släppt 10 album nu. Men du har fastnat i din jävla perfektionism som bara sätter krokben för dig.
Det kan också vara en osäkerhet i det.
Ja. Också ordet osäkerhet idag, vi lägger den som du vet... En snubbe han bränner Koranen, de andra de fucking börjar bränna upp bilar och jiddrar med polisen och när man kollar på båda två man tänker men det är säkert människor som känner sig lite osäkra.
Mm.
Eller
psykisk ohälsa. Man liksom
det är någonting som är det är någonting som sen den grejen också jag vet alltså det är så mycket det för vi så som vi greker använder ordet Malakias.
Mm.
Ja, den fattas i det svenska. Även fast Sven har ändå varit mycket i Grekland. Men Malakias. Alltså det är mycket Malakias just nu, Viktor.
Mycket skit.
Malakias. Är du med? Han ska på någon förortsturné. Polisskydd. Malakias. Deras reaktion. Malakias. Hur vi försöker prata om det. Malakias. Politikerna Malakias, det är jävligt mycket Malakias just nu.
Så det räcker inte med att säga så typ det är ett helvete nu?
Nej, jag tycker för att åt helvete då lägger man för mycket vikt i någonting som man har lämnat i ansvar till någon annan. Man kan själv påverka sin vardag. Är du med? Grek, det är den Malakias. Alltså fortsätt sköta ditt och ta hand om ditt område och prata med människor.
Italienare har en sån. Stupefacendo.
vad betyder det?
Stupefacendo, typ Malakias.
Ja, exakt. De lägger den lite överallt.
Det är så, typ
ja, exakt. Men det är därför jag tror att vi medelhavsblattar, vi kom hit men sen många av oss taggade tillbaks. men det behövs lite av den här, det är Malakias.
Mm. Jag tänker så här, det känns jättebra att snacka med dig. Fan, skönt och prata lite så här friska grejer. Det är ofta mycket misär.
Ja, bro, du vet mannen, på min tid, Viktor, det var knas, du vet. Folk, det var annorlunda då, bror. Förstår du? Jag har suttit och kollat på innan. På min tid, brorsan, folk pratade med varandra. Och du vet, man kunde kommunicera, bror. Idag, de har inte ens respekt, bror. Förstår du? Det är annan femma.
100%. Helt annan.
På min tid, bror.
Framtid och projekt.
Bli bonde. Ja, jag ska hitta någon stor tomt på den västra delen av det här landet. Längst, om man vill säga västkusten, Bohuslän, jag vet inte vad. Ha en fet tomt. Och sen, helst det ska också vara så här jord som inte går att bruka.
För du gillar jord.
Och så ska jag bara gå in och du vet. Jag ska göra den där jorden brukningsbar. Fixa någon liten stuga, någonting. Fixa lite djur, lite kor, lite getter, det ena höns. Och bara så här... blir den här du vet, antikens grek, så här, någon Hippokrates, Pythagoras, någonting. Jag hobbystuderar ju mycket vetenskap. Hela den här coronaskiten fick mig att liksom börja, vet, man litar inte på någon av dem. Så jag började väl studera, började beställa hem massa jävla böcker. Allt från så här, mikrobiologi till biokemi, kvantfysik, kvantbiologi, allt sånt där.
Men inför din special då som du ska göra? Hur känns den processen? Går
jag tror det är dags. Nej, jag vill bara få det överstökat.
Det, är det sant?
Ja, för att jag tror bara jag vill säga. Jag vill spela in den. Och det, se till att rätt person klipper den. Och sen bara...
Kör.
Ja, nu i höst har jag en massa inbokade gig. Men göra det nu i höst. Och sen typ
Alla de här spelningarna som du har haft, kommer du kunna ta därifrån eller kommer det vara helt nytt material?
Nej, alltså min special är det folk ser nu.
Det är det.
Så om du är och ser mig köra 20 minuter eller 80 minuter, om du ser mig köra 80 minuter då är det typ hela min special. Om du ser mig köra 20-25 en halv timme, då är det en del av min special.
Okay.
Sen alltid det byggs på. Jag märker inte ens själv att jag bygger på. Min polare sa, han bara, mannen, du körde en halvtimme och jag har inte sett det här. Så att jag märker inte ens själv att jag skapar nytt.
Men för jag såg två stycken och de kändes inte olika, men det var någon så här...
Det var lite nytt och lite gammalt. Ja, så, men jag tror att du har sett det mesta. Mm. Sen har jag alltid små saker.
Ja, jag har ju sett ganska mycket av det. Okej, min älskade broder. Vad kul att du kom hit.
Detsamma. Är vi klara?
Ja, men vad fan?
Fan, hur länge har vi hållit på?
Vi har hållit på i alla fall 58 minuter kanske.
Bara?
Uff. Men en snabb fråga.
Du vet nyttårssnacket, mannen. När vi har nyttårsdebatt, du och jag, vi sitter i 3-4 timmar. Albanerna måste komma in med mat och grejer.
En shoutout till albanerna på nyttår.
På nyttårsblattarna. Nyttårsblattarna, det är... Jag tror nyttår, det är där allting kommer börja sakta. Så här. Det kommer sakta. Nu palestinierna är där, albanerna är där, grekerna är där, förmodligen italienarna, det fattas, judarna är där, det är någon typ av kanske turkarna, kurderna, alltså det är någon form av osmanskt rike kanske, jag vet inte.
Shoutout till Agim och Naim.
Shoutout till grabbarna, shoutout till grabbarna, free. Jag har inga free, brorsan.
Så här är det. Vi har ju liksom börjat med ett nytt koncept. Och du blir den första. Eller den andra då. Som kommer få skriva i den dialogiska loggboken. Mm. Som den heter. Och det betyder att man som gäst får skriva ner någonting. Som man lämnar över till nästa gäst. Och nu kan nästa gäst bli vem som helst. Det kan bli allt från Jimmy Åkesson till Elvis-rapparen. Vem som helst kan det bli. Men du behöver inte tänka på vem det blir, utan du får själv liksom...
Jag ska skriva någonting.
Du ska skriva någonting och så liksom lämnar vi över det. Och det kommer vi läsa i nästa avsnitt.
Vet du, Victor, du känns lite som en sån här död. Du kommer leva efter oss. Alltså vi alla kommer dö. Du kommer fortsätta leva. Du kommer ha så här glasögon, grått skägg. Du kommer berätta för den nya generationen. Nu ska han berätta för er när jag hade... Ta någons fot hos mig och Jim Åkesson. Vet du kanske ska bli den här julvärden.
Jag hade dött om jag hade blivit julvärden.
Vad kan de ta ifrån dig egentligen? Det är Victor Diarmeda. Nu ska vi kolla, nu är det dags. Mina damer och herrar. Du har den här också.
Jag har den där och jag sitter som en flöjt också.
Ja, 15.00.
Men så här. Finns det någonting som du värderar högt men som du anser att andra inte gör? Och jag vill ju säga att den här frågan...
Vänta, är det här någonting som står där?
Det står här.
Ja, det här är alltså den som skrev innan till mig.
Det skrevs innan till dig. Okay. Och jag vill säga att den här frågan har ju liksom genomsyrat de senaste 15 gästerna
Jesus
hittills.
Christ.
Så det är ingen ny fråga för våra gäster. Mm. Men för dig är den totalt ny. Och jag tänker att du kan få svara på den. Och
när du har kan du ta den en gång till?
Ja. Förlåt. Och när du har svarat på den så får du sen skriva dit som jag kommer läsa vidare till nästa gäst.
Okej. Men jag svarar här, inte där.
Du svarar på det här nu. Är du med? Finns det någonting som du värderar högt men som du anser att andra inte värderar högt?
Hälsa.
Mm. Hur tänker du där?
Hälsa, mannen. Alla är medvetna om det men de värderar inte den högt. Ja. Jag tror folk kanske inte har mått tillräckligt dåligt än för att så här, verkligen... Men jag också så här, vet jag ändå... Alltså, om jag, det har varit... Alltså vet du, nice det är inte att vara pollenallergiker längre, Victor.
Alltså jag är ju pollenallergiker och sen jag började med den där fasta.
Och jag är inte läkare. Ha först kontakt med en läkare först innan ni tänker. Jag har inte sagt att jag har botemedel på pollen. Jag säger bara, jag är inte pollenallergiker längre.
När jag gjorde min 5-55, det är också en fasta. Det är att jag i 5 dagar var 55:e dag äter 1000 kalorier om dagen. I 5 dagar. Sen gör jag det var 55:e dag. Och när jag började göra den, första, jag började på våren, precis under corona. Sen så året därpå, då hade jag ingen pollenallergi. Min pollenallergi har minimerats otroligt mycket.
Yeah.
Men det här året fick jag lite pollen.
Ja. Men då, egentligen så här, nu du tar så din egen experience. Mm. Okej, vad kan du göra för analys på det? Det är att så här, du gjorde någonting, du hade inte din pollen. Så egentligen din pollen, den kanske egentligen är, det är inte pollen som är problemet. Det finns någonting
annat
som gör att du får pollenallergi. Sen om du vill börja tänka så här spirituellt, du har kontakt med naturen. Det kanske tänks så här, moder natur varje vår börjar prata med dig och säger så, du får pollen, puff. Det betyder så här, du kanske inte har levt halal. Du kanske lever haram, du kanske förgiftar din kropp. Och moder natur pratar med dig. Vad gör du sen? Du går till apoteket, du tar någon jävla kemikalie. Och sen slutar du ha pollen. Men det egentligen gör att du slutar ha kontakt med moder natur.
Sjukt va?
Förstår du vad jag menar, bro? Ta det.
Thanos, tack för att du kom. Du ska få sätta dig och skriva det här sen. Och så lämnar vi över det till nästa
okay.
person. Tack för att du kom.
Tack man, tack så mycket. Fredrik, kära till Fredrik. Fri Fredrik från Viktor.
Dalarna.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.